Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, då får vi hälsa våra kära lyssnare välkomna tillbaka till Kulturspanaren efter ett ganska långt uppehåll. Ja. Och jag har ju faktiskt en ny sidekick med mig här också från och med nu. Maria, välkommen hit.
Tackar, tackar.
Bestämt att det ska bli så här. Det ska bli jättespännande för du är ju väldigt litteraturintresserad som jag har förstått det som.
Ja, det är ett intresse hos mig. Absolut. Kultur, litteratur
överhuvudtaget. Teater, ja, inte minst.
Precis.
Men vi ska få... Veckans raket!
I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Det här är ju det segmentet när vi spelar någon ny aktuell låt och den här veckan blir det Uppsala pop.
Härligt.
Bandet Skilda Världar som faktiskt har lite kopplingar till Frågan är frigänget på ett sätt. Därför att en av medlemmarna jobbar nämligen på Musik med mera, så har vi avklarat jävsdeklarationen också. Nej, men det är ett schysst indiepopband och vi ska föra på låten Blå Mitella med Skilda Världar.
Dammet vaggar långsamt ner på dina möbler. Folk känns långt bort, men du har fortfarande vänner. Det kommer inte alltid vara så här. Din blå mitella bär upp din arm. Du är aldrig egentligen så här.
Thank you. Då så, Maria, vad har du gjort kulturellt sen senaste programmet, eller vad man ska säga?
Ja du, jag har ju inte varit med här förut, men vad har jag gjort? Jag har sett en dansk serie som heter En familj som vår, som handlar om att Danmark blir översvämmat och måste lägga ner som land mer eller mindre. Den tyckte jag var väldigt spännande att se. Danskarna är duktiga på att göra tv-serier tycker jag. De hamnar i alla möjliga länder i Europa.
Mm.
Och det, ja, det är tankeväckande. Även om det känns ju lite överdrivet då kanske. Men det är ju för att väcka tankar.
Jag har hört generellt sett väldigt mycket gott om just dansk dramaproduktion överlag. Att de är väldigt duktiga.
Jag kan nog hålla med. Jag tycker jag blir ofta imponerad av deras program.
Ska vi prata om någon tv-serie jag sett, så var ju det Whiskey on the Rocks. Som jag tyckte var en helt fantastisk tv-serie. Alltså det så snyggt foto.
Ja. Den har inte jag sett, men den handlar om Torbjörn Fälldins liv, eller hur?
U-137.
Ja, det är bara en liten del, ja, just det, av under hans tid, så att säga.
Men det är väldigt intressant, tycker jag. Och den är ju skriven av han som gjorde 100-åringen.
Ja.
Så en skön blandning av fiktion och verklighet, liksom.
Precis.
Men väldigt snyggt, och Lassgård tycker jag gör Fälldin väldigt bra.
De har väl gjort honom väldigt lik också.
Jo men visst, när man tittar på foton, och sen Ullsten är ju nästan, alltså på ansiktet.
Ja, det är helt otroligt.
Wow. Det häftiga är ju också att Disney har ju varit med och betalat en produktion.
Oj.
Så att den kommer gå utomlands också.
Jo, men det är ju en spännande händelse som kan intressera andra också.
Det var ju inte långt från världskrig.
Nej,
så.
Precis.
Nej, men det är otroligt fin serie som jag sträcksåg den faktiskt mellan dagarna. Det gick inte att sluta titta.
Men då
och det är inte ofta det händer mig, ska jag säga. Nej. Så att det var nog ett bra betyg, tycker jag. Annars så har jag ju också lyssnat på operan Grounded från The Met, som var riktigt intressant.
Aha.
Nu kommer jag inte ihåg vad kompositören heter, men en kvinnlig kompositör. Det handlar om en amerikansk stridspilot som... En kvinnlig amerikansk stridspilot som får sluta flyga för att hon blir gravid.
Mm-hmm. Är det en sann historia?
Det vet jag inte.
Nej.
Men den bygger på en pjäs.
Mm.
Så att librettot är baserat på en pjäs.
Okay.
Men det är ju ett scenario som skulle kunna hända.
Ja,
så att,
det tror jag säkert.
Absolut. Det jag tyckte var så häftigt var liksom att det bara är en kvinna på scen och resten är män. Och hur de nu, den här hade jag nog hellre velat sett faktiskt som tv-sändning än som radiosändning.
Ja.
För att de använder mycket LED-väggar och sånt där i scenografin. Så de har liksom byggt två rum i rummet, eller vad man ska säga, så att pilotens privata vardag och den alltså vardagen inom försvaret är två olika delar då.
Ja, och de är antagligen väldigt olika varandra.
Så ja, så att
det kan finnas en poäng att se den skillnaden.
Och den har fått väldigt fin kritik också i tidningarna. Mm. Och av publiken har den varit väldigt uppskattad. Det är häftigt. Opera i P2 har ju någon slags samarbete med The Met. Så att de köper alltså in via EBU. Okay. Köper in.
Jaha.
Produktioner då. Mm. Radio.
Det är ju fantastiskt.
Så att det är jättehäftigt. Men vi går väl och traskar rakt in i recensionerna nu då.
Okej.
Och vi ska börja med Jenny Aschenbrenners debutroman Den enda vägen är upp, baby. Det är en sån här liten generationsroman eller vad man ska kalla det för. Alltså, och den handlar ju då om vuxna människor som varit kompisar och deras barndomsmiljöer i förorter i Stockholm. Om man tänker typ Thomas Andersson Vis, De gröna vagnarna eller något sånt där, va? Jag har skrivit att det är ett skört men gråmulet Stockholm som porträtteras. Och vad gör man när barndomens lekkamrat plötsligt avlider?
Aha.
Men jag tycker det är en väldigt intressant bok. Samtidigt som jag som man. Den är väldigt girly girly eller vad man ska säga. Alltså väldigt kvinnligt orienterad.
Okej, på vilket sätt då?
Alltså det är mycket det här tjejsnacket eller vad man ska säga.
Ja, jag kan förstå
alltså,
det.
Alltså snack om smink och sånt där. Ja. Och jag som liksom aldrig har varit särskilt mycket för att plugga ut mig. Mm. Och inte gift, min fru är inte sån heller. Hon gillar inte smink. Så att det är liksom, det blir på något sätt en antivärld. Men samtidigt så tycker jag att det är bra att läsa om sådana världar som är så långt ifrån sig själv. För att kunna förstå.
Ja.
Alltså man kan ju bara vidga sina vyer.
Det kan ju vara spännande att få inblick i någonting som är lite olikt än själv.
Verkligen. Och för att vara en debutroman så är det ju en väldigt stark berättelse också.
Mm. Och det håller ju långt.
Ja, absolut. Det är just att den här, de här gråa husfasaderna och vad de gör med människorna.
Mm.
Betyget blir alltså 3,5 av 5. Och nu ska vi gå vidare till någonting kanske lite mer jobbigt.
Aj då.
Mikolaj Losinskis Stramer. Den här handlar ju alltså om en judisk familj i Polen under första halvan av 1900-talet.
Och ganska många år alltså.
Ja, men en stor judisk familj med 6 barn.
Oj.
Tänk lite i Isaac Bashevis Singers böcker. Ja, liksom. Ja. Men jag tycker det här är böcker. En bok som man borde läsa för att liksom förstå hur det var i Polen.
Mm.
Före andra världskriget liksom, vad ledde fram till eländet eller vad man ska säga.
Ja, det låter som en jättespännande berättelse faktiskt.
Mm. Och den utspelar sig i staden Tarnów, alltså närheten av Krakow, så det är södra Polen.
Ja.
Och det är också väldigt spännande, tycker jag. Därför att Krakow är ju en av de här kulturstäderna i Europa.
Ja, och den var väl huvudstad för länge sedan också.
Ja.
I Polen.
Och det jag framförallt upplever som en styrka. Han är ju fotograf, den här killen också. Som är författare av den här boken.
Aha.
Och han fick alltså ett stipendium för att skriva den.
Mm.
Han sökte alltså pengar från en judisk kulturfond. För att skriva om den judiska historien i Polen. Och det är alltid intressant, tycker jag.
Ja.
För det här är mera vardagsliv.
Mm.
Än det religiösa, så att säga.
Ja, och det är alltid fascinerande att få en inblick i sånt som är just den där vanliga vardagslunken.
Ja.
Hos andra som är annorlunda från en själv.
Ja. Sen är det ju så att jag har ju åkt igenom Polen i barndomen en gång. Så att för mig så känns det ju också intressant att få mer kontakt med ett land som jag faktiskt har besökt. Men som jag inte vet så är det jättemycket om egentligen.
Nej.
Och ett land som faktiskt sitter ihop väldigt mycket med Sverige historiskt också i och med Sigismund.
Definitivt. Ja, vi vet nog lite för lite om Polen, det kan jag hålla med om.
Ja, det är ett väldigt vackert land som jag har förstått det som också.
Mm.
Och jag måste ju också nämna alltså sättet det är skrivet på. Det är väldigt oforcerat och naturligt.
Mm.
Vilket gör att det blir väldigt lättläst. David Zybak, jag vet inte, reservation för uttals översättning är ju helt underbar.
Mm.
Alltså det sällan man läser översatta böcker där varenda ord känns så otroligt meningsfullt och viktigt. Alltså det finns en väldigt skön rytm i det här. Det är nästan lite poesi över det.
Det är ju verkligen en konst att översätta böcker.
Det är det, och det finns väldigt mycket dåliga boköversättningar.
Ja, dessvärre.
Tyvärr. Men det skulle jag samtidigt inte förvåna mig om den här boken blir radioteater, för att det finns en så stark berättarröst i den här boken.
Mm.
Mm. Boken liksom läser upp sig. Jag hör en röst i huvudet när jag läser.
Mm.
Och jag klämde den här på 4 timmar tror jag.
Oj.
Det liksom gick så fort att läsa. Det var så lättläst. Mm. Så att.
Och inte en jättetjock bok kanske.
Ja, 350 någonting.
Ganska mycket.
Mm. Ja, men det var liksom så spännande. Man ville veta vad som är. Ja. Vad händer? Det intressanta är ju också att i den senare delen av boken så pratar de också bland annat om Ukraina eller Lvov under andra världskriget.
Ja. Ah.
Så. Betyget blir 4 av 5, och nu ska vi få höra en låt kommer jag klippa in här som heter Warszawa av David Bowie. Nästa bok är en bok som heter Attraktivt område av en författare med det något udda namnet Fredot Karlsson Andersson.
Jaha.
Han är tydligen någon form av illustratör från början. En bok om där livet skaver, om platser där man kanske inte alltid känner sig hemma socialt och så vidare.
Mm.
Han har gjort många av teatermoments affischer.
Mm.
Så det kanske är, för mig är ju scenerna i den här boken väldigt bekanta. Eftersom att jag under några år flög väldigt mycket mellan London och Heathrow. Mellan London och Sverige liksom, som en jojo.
Och du befann dig i en miljö som inte var så bekväm eller bekant.
Nej, kanske. Inte alltid. Och där klassskillnaderna är såna, så enorma liksom.
Ja.
Och samtidigt hipstermännens resa från hyresrätt i betongens Bredäng till bostadsrätt på Lilla Essingen liksom.
Mm-hmm.
Som besjöngs av Enköpingssonen Totte Wallin. Jag kan se brottningarna.
Mm.
För den här kvinnan har ju blivit vägskickad av sin svärmor. Mm. Till London då.
Just det.
Men jag kämpar lite med att det är lite för snabba kast.
Aha.
Alltså det är lite för associativt.
Mm.
Min hjärna hinner inte riktigt med i kasten. Men det är marginaldetaljer. Betyget blir 3 av 5. Mm. Och så nu blir det en kokbok om gröt. Vad tycker du om gröt, Maria?
Jag älskar gröt av alla slag faktiskt. Det har jag alltid gjort.
Jag tycker det här är väldigt intressant. För den här tar ju också upp gröten som en kolhydratkälla till salta rätter, om man säger.
Mm. Precis.
Som frukost, lunch och som efterrätt. Och om man tänker efter så har ju människan ätit gröt i all tid.
Definitivt. Det var ju till och med gröt på Nobelmiddagen sist. Pratade
ja,
om.
Det var ju lite därför jag tänkte att jag går vidare med den här då. Efter Jesse Sommarström som är en fantastisk kock.
Mm, verkligen.
Där. Och jag har dock, det jag kämpar med den här boken är att det är så mycket sött.
Mm-hmm.
Alltså det här med socker. Grejer, lemon curd till frukost.
Nej.
Jag kämpar lite med det att det är så mycket sockergrejer. Alltså det är inte min pryl
det
till frukost.
Det har jag förståelse för. Nej, lemon curd är gott men inte till frukost. Kan jag hålla med om.
Eller vad sägs om morotskaka inspirerad topping på gröt till frukost. Nej, det skär sig tycker jag.
Det låter som att man försöker övertyga sådana som egentligen inte tycker om gröt och äta gröt då.
Ja.
Genom att lägga på lite sötsaker.
Mm. Även om jag personligen har några gånger provat att göra just kanel och kardemumma på gröten. Det var inte dumt.
Mm.
Och det är en del av kryddningen till morotskaka också.
Jo.
Så där har jag inget problem. Det är just när det blir själva det här toppingen med färskost och grejer. Alltså jag ser texturella problem, men det är ju hur min gom fungerar, eller vad man ska säga också ska sägas.
Ja, det är mycket med textur och mat förstås. Så där känner man ju väldigt olika.
Sen tycker jag också att det är intressant att hon använder polenta. Det är ju någonting vi i Sverige sällan använder.
Mm.
Så.
Ja, det är inte en del av vår kultur. Men vi har ju mycket grötkultur i övrigt.
Mm. Ja, motti. Jag var förvånad över att inte hitta recept på motti i den här kokboken faktiskt. Det tyckte jag var dåligt. Jag vet inte om du känner till motti.
Nej. Inte just det, tror jag.
Det är alltså nävgröt.
Ja, nävgröt känner jag till. Om du
det kallades det ju för motti i finnmarken, i de värmländska finnmarkerna så kallades det för motti.
Aha, okej. Okay. Men det är väl havremjöl, och jag vet.
Det är skrädmjöl.
Skräd.
Det är en rostad havre.
Just det, så är det. Mm.
Så jag var lite förvånad här, att varför är det inte motti med här? Eller den här nävgröten med här?
För det är ju faktiskt lite, det åt man ju istället för potatis eller någonting till fläsk och annat.
Ja.
Och det är lite grann som vi, jag som bor i Afrika delvis, vi äter ju också gröt till maten.
Den här rogalin, ja, stärkelsepropp.
Som inte du är så förtjust i, men ändå.
Nej, men sen tror jag också det har att göra med hur man tillagar rogali också. Vilket sädesslag de använder.
Ja. Det gör det,
för
förstås.
Jag vet att man inte bara, det finns länder där man gör rogali på annat än majs.
Definitivt. Och traditionellt är det ju durra och sånt man använder.
Och det tror jag tror det är just den här stabbigheten som majsen ger som jag har svårt med.
Mm. Jo.
Jag var ju mätt, första gången jag provade rogali så var jag ju mätt i 3 dagar efteråt liksom.
Ja, jo. Det är mycket man kan göra ogali av.
Ja, det jag också har lite problem med är att matfotot i den här boken är lite för plottrigt. Jag har liksom lite svårt att, jag vill gärna se de komponenterna, eller de stora komponenterna i en rätt vill jag gärna ha en tydlig bild av.
Mm.
Och det tycker jag inte jag riktigt får än här.
Nej. Okej.
Det är lite för plottrigt och lite för mycket vid sidan om liksom.
Mm.
Men det är hennes estetik och min estetik är ju liksom.
Ja, Den kan ju vara väldigt olika.
Så ja. Är det. Och jag tror att jag är mer inne på en väldigt clean matestetik. Eller vad man ska säga. Alltså där det gärna får... Jag är ju inte lika extrem som Erik Satie. Men jag vill gärna ha det ganska tydligt. Och se vad det är jag förväntar mig få i mun.
Det finns väl en poäng med det när det är en kokbok. Det ska tillföra någonting.
Sen kan jag också tycka att just... Varför ska man behöva hälla på yoghurt på gröten? Liksom det känns också lite märkligt. Sådär.
Mm, ja.
Men det kanske är också hur man är uppvuxen med havregrynsgröt. Va? Att antingen havregrynsgröt eller yoghurt.
Precis. Det är väl det vanliga. Ja.
Men den här personen hade ju inte ätit gröt förrän hon var 30.
Okej.
Så jag tror att det helt enkelt handlar om att hon har försökt att hitta sätt att nå de grötätarna som inte gillar gröt. Va?
Mm. Jo, det verkar lite så.
Ja, betyget blir 3 av 5 och nu går vi vidare till något annat här. Veckans retro. Ja, kära lyssnare, då kommer vi fram till segmentet där vi hyllar album som fyller jämna 10-tal.
Wow.
Och nu blir det en riktig, för mig i alla fall, en färd tillbaka till barndomen och en skiva som har satt många spår i min generation om man är uppvuxen det minsta i frikyrkan. Mm. Nämligen skivan Jesus Freak med bandet DC Talk. Och det här är ju liksom ett album som formar en hel generation av kristna ungdomar. De började som en hiphopgrupp men blev sen mer och mer grunge/poprock-influerade.
Vilken stad kommer de ifrån?
De grundades på ett universitet i USA som heter Liberty University.
Okej. Okay.
Och DC står för Decent Talk.
Okay.
Ja. Men på den här skivan så blev det mer och mer grunge-influencer. Det vill säga Nirvana, Soundgarden, den grejen av det.
Mm.
Och jag var ju så fräck att jag slängde ut en vilding här till våra lyssnare. Och frågade liksom, ja men vad är eran relation till den här skivan? Mm. Jag brukar försöka göra det för att, ja men varför ska jag sitta och prata om bara mina minnen när det finns andra människor som säkert har nostalgi, va?
Mm.
Och då fick jag in från Peter som... jobbar med en biståndsorganisation som heter Music Hands On. Som också är aktiva i Afrika. Som jobbar mycket med albino.
Ja, ja det finns.
Reggae-pastorn Sixmond.
Okej.
Okay. Ja. Men han sa så här. Lyssna enormt mycket när den kom. Gitarr grunge sticket på Jesus Freak är fortfarande världsklass.
Mm-hmm.
Min kompis Martin, Jesus Freak, var en stor grej för kristen musik. DC Talk var ju ganska hiphoppiga tidigare, men den här skivan lät helt annorlunda. Jag som satt och lyssnade på Nirvana i smyg hos en klasskompis kände att den här skivan spelade äntligen den musiken jag önskat att kristen musik lät som. Jag minns att Jesus Freak spelades på Energy. Helt otroligt för mig då. Och Jocke från Frågan är fri sa en av de första kristna skivorna jag lyssnade på.
Mm.
Och enligt Martin så ska den också ha spelats på Radio Energy i Stockholm på 90-talet. Jätteintressant.
Uh-huh.
Alltså därför att i Sverige är vi ett land där det har varit väldigt täta väggar.
Verkligen.
på ett helt annat sätt än i USA mellan Christian contemporary och världslig musik. Eller ja, vad man ska säga.
Och där är ju också, där kommer jag också tänka på, ja, Östafrika då, som jag är hemma i. Där spelas ju jättemycket sån kristen musik, för alla är ju religiösa där, mer eller mindre. Det finns inte alls det där no-no där som vi har här.
Och vi ska få höra titellåten Jesus Freak med DC Talk.
American citizen is pride in his community as an expression of all that his country stands for, individual independence, with respect for the rights of others, born of the concept that all men are free and equal.
What will people think when they hear that I'm a Jesus?
Ja, efter den där lilla långa signaturen så var det dags för veckans obskyra och nu har jag hittat något riktigt galet faktiskt. Det kom ju ut en serie från spanska DJs på 80-talet som heter Max Mix. Som var liksom maxisinglar men när de hade mixat ihop olika låtar och vi ska få höra en skiva som jag fick nys om via Salem Al-Fakirs sommarprogram. Hans familj hade tydligen den här hemma i skivbacken.
Jaha du.
Nämligen Max Mix volym 5. Alltså en sån här klassisk megamix edit typ som den Thomas Ledin gjorde i början på 90-talet. Med de här, ja. Med mycket pistolskott och Simons puk och annat och den spanska DJ:n Terser som har gjort den här radioversionen.
Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true.
Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. And the new Max Mix is here again. And as you know, this is the one. So get it on the floor and do your dance. And when you feel you're doing alright, don't stop because it takes your mind. So come on everybody and move it up and down, and shake it on the floor and shake it on the ground.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Så hörs vi igen och
det gör vi.
Så får ni ha det så bra så länge. Hej.
Hej då.